Välkomna till Hockeystudions podd. Det är måndag, sista måndagen innan OS-racet börjar. Och Hans Abrahamsson, hur laddad är du på en skala 1-10?
Ja, det börjar krypa i kroppen, Thomas. Nu är man lite sugen att komma igång, måste jag säga.
Men visst har du lite ångest också inför man ska resa lite långt och vara borta länge och sådär i alla fall. Det har jag, måste erkänna. Ja, att jag tycker att det är lite tufft innan man väl har kommit iväg.
Precis så är det, Thomas. Det är.
Och det är så fantastiskt, för då har vi en ytterst resvan medarbetare med oss här i Mikael Tellqvist. Vilka råd kan du ge oss inför långa flygresan, och hur gör man för att packa så smart som möjligt?
Ja, packa väldigt mörka underkläder, mm-hmm, faktiskt. Det är praktiskt, så ser man inte när de är smutsiga, jag tänkte säga. Det är en klassiker faktiskt, som man alltid ska försöka göra.
Men vita är snygga annars.
Ja, men det kan lätt bli spår i dem, så att vi struntar i det. Men sen är det ju skönt på flyget. Kan det vara skönt att ha någon typ ögonbindel eller någonting som man känner sig bekväm om man ska sova?
Kan du sova på flyg?
Ja, alltså? Jag sover som en...
Vad har du för tips då? Alltså, för jag kan inte sova på flyg.
In med någon bok och lyssna på, och sen på med ögonbinden, och sen är det bara köra på. Gärna såna här hörlurar som tar bort ljud och såna grejer. Ja, det är perfekt.
De här dyra som kostar flera tusen.
Ja, men jobbar ju på bladet, så det är lugnt. Det löser dem.
Kommer du ihåg ryssen som du flög med till World Cup, som sov oavbrutet hela resan av det? Kommer du ihåg att du inte kunde komma förbi honom där?
Nej, det var någon rysk mediemänniska där. Ja. Nej, jag har också haft svårt att sova på flyg faktiskt. Men jag har hittat på lite knep här med åren, så att jag hoppas det går bättre nu.
Innan vi släpper flygresan, vi ska ju flyga med Tre Kronors flygplan också. Det är vi och Tre Kronor i economy class, och så är det Team Finland i business class.
Ja, alltså jag tycker det är helt horribelt att inte Tre Kronor flyger i business class eller first class eller vad det heter. Men vi flyger ju alltid ekonomi på Aftonbladet, ska vi säga. Och det är liksom, det är helt okej, för vi klarar oss. Men med den korta uppladdningen de har där, det är ganska stor skillnad, har jag förstått, av de som flyger i business, att det är mycket bekvämare. Så tycker jag det är konstigt att inte SOK, om det är nu de som lägger på de pengarna och ger Tre Kronor bra förutsättningar för att resa ganska långt.
Tänk dig, Tellqvist, din polare Staffan Kromalds långa buggar ska tryckas ner i economy class där.
Han kommer ha dem upp i munnen i stort sett hela tiden, men de flyger väl Finnair, så Finnair har väl någonting mer där att göra också, att de har valt platserna åt det finska laget.
Men är det här bara ett lyxproblem, eller hur viktigt är det här för hur det går på isen?
Nej, alltså själva resandet är nog ingen stor grej, men jag tycker det blir ett irritationsmoment som kanske liksom kan utgynna någonting annat sen i framtiden. Det kan det nog bli, med tanke på liksom att säga, ska Finland flyga liksom, varför lägger de ner resurser på dem liksom? Så ja, det kan bli en liten grej, och så kommer man till nästa grej, så blir det mer grejer, så blir det mer grejer. Det kan vara en början på någonting, kan det vara.
Omark berättade ju den här förra gången att han hade någon lagkamrat som skulle sitta business class, och så skulle den lagkamraten i Finland då komma tillbaka med snittar och lite bubbel och sådär, och ta hand om honom. Så det kan ju vara en signal också.
Ja, verkligen. Får vi se hur det går i OS efter det.
Vi ska inleda vår podd idag, att vi kommer komma tillbaka OS lite senare, men vi ska prata om, jag kör väl ett kvällsinstord, målvaktskaoset eller målvaktskrisen i SHL och Hockeyallsvenskan. Och vi har ju en målvaktsexpert med oss, och Tellan, vilka lag tycker du behöver förstärka sin målvaktsposition för att få ett lyckligt slut på den här säsongen?
Alltså det finns ju ganska många klubbar, ska jag säga, SHL som tror jag är lite osäkert just nu vad som händer. Men de självklara är Örebro och Karlskrona, tycker jag. För jag tycker första målvakten börjar se lite. De har fått dra ett väldigt stort lass, och de behöver få vila lite grann. Så det är de två stora. Sen är det alltid så när försvarsspelet inte funkar, som det kanske har gjort i Färjestad, så det börjar ryktas lite grann där. Och jag menar, du har HV med Linus där, är han tillbaka snart? Eller kommer de behöva leta efter någon målvakt om han blir borta resten av säsongen? Så att det finns lite spekulationer här ute.
Om vi stannar vid Örebro där, och då måste jag ändå fråga, tycker att de ska ha en backup-målvakt som de litar lite på en läge till just nu, eller behöver de en ny förstmålvakt som kliver in, typ Johan Holmqvist Karlskrona, och rädda laget?
Jag tycker de borde satsa på samma som Rögle har gjort. Att, det är egentligen två förstmålvakter som, för det är så pass viktigt den här säsongen, så att man kan inte åka ur. Så det är bättre att lägga pengarna på någon riktigt bra, för då kan de här målvakterna trissa varandra och spela två matcher, tre matcher i rad, och sen kan de andra få vila lite grann. Så att man alltid är på topp. Mm. Det är det som är. Nu, det som man märker på Ero är liksom att han spelar väldigt bra, men sen har han några matcher där han är liksom mindre bra om man säger så. Det blir inte den här jämnheten som man kan få när man får vila lite mer.
Men hur tar Ero det här om de värvar in, ja, bara höfta med ett namn, Marcus Svensson nu exempelvis från KHL, tar in honom? Då blir det inte väldigt konstigt hur hela säsongen har varit och gruppdynamiken försvinner och sådär.
Ja, jag tror han kommer att känna att det är rätt. Det beror på naturligtvis hur man kommunicerar det här med Ero, men samtidigt så tror jag att han kan tycka det är skönt också att kunna liksom få kvällar där han är verkligen är ledig. Nu har det ju varit så att han har fått en kväll ledig men är tvungen att hoppa in ändå på grund av att det har blivit så mycket mål liksom. Och då får man liksom aldrig någonting ledigt, och då liksom, man måste kunna få koppla av också, även fast man är målvakt.
Det som är fascinerande också med Örebro är att man har gjort två ganska tunga värvningar här nu på forwardsidan. Man plockar in Anton Hedman och Jeremy Williams, där det är ganska dyra spelare också. Och där blir man ju lite fundersam. I och för sig, de har svårt att göra mål i Örebro, det kan man tycka. Men varför lägger man inte lite av pengarna på en bättre backup-målvakt där? Ett stabilare målvaktspar, det är ju det är jätteförvånande.
Men finns det några då?
Ja, det gör det ju. Det finns ju definitivt. Kan jag bara ta ett sånt exempel som Johan Holmqvist till exempel. Skulle jag hellre i så fall ha lagt krut på och försökt fått i Örebro. Jag satt och kollade på Kilpelainen här mot Malmö extra noggrant. Och det som är problematik med honom är att han gör ju jättebra räddningar, men han släpper ju in väldigt, väldigt enkla mål. Och då funderar jag på ser Karn dåligt liksom. För det är långskott som går in helt ostört liksom. Det är de som går in, men däremot de här närräddningarna tycker jag är jätteklass på de högklass där, så att jag, och det där är ju, sprider ju en jätteosäkerhet i ett lag när de där så många enkla puckar går in.
Men kan det inte vara tappat fokus då, att man blir
det
trött?
Med det är koncentration, man blir trött liksom, man slappnar av, man tror att man kan slappna av när pucken är långt ifrån, och bättre fokus när pucken är nära, så att det kan nog vara ett trötthetstecken. Mm.
Och Karlskrona är ju inne på samma sak där, att de behöver någon som avlastar Johannes där.
Precis,
på sätt.
Som jag tycker spelar bra, men det är liksom, det spelar liksom ingen roll vad han gör.
Ja,
det
blir men tycker du att Johannes framåt har förmågan att rädda kvar Karlskrona då?
Det är det, där måste de ju tänka på, fall han skulle gå sönder, vad händer då liksom? Vad händer då? Alltså jag tycker han har visat en bra nivå under större delen av hela säsongen faktiskt. Jag tycker han visar att han är en första målvakt, men han får liksom ingen hjälp. Han får inte några lediga kvällar. Han behöver alltid vara bäst för att Karlskrona ens ska ha en chans att vinna. Och spela med det varenda kväll är otroligt tufft. Och det är samma med Ero egentligen också. Släpper man in 2-3 direkt så kan man nog känna sig att nu är det kört. Liksom.
Mm. Mm. Har du för analys på Ero när du har sett honom nu på sistone? Är det här att han är lite mentalt trött? Att
ja, det känns som du säger, att han släpper lite billiga puckar. Och det har med koncentrationen att göra. För att, jag menar, vi satt ju och hyllade han för bara några månader sedan, att han var liksom den bästa spelaren i Örebro. Och en stor anledning för att Örebro låg där uppe. Och tar man slut så tar man slut. Det är, liksom, det är inte mer med det. Utan han måste få liksom någon backup och, så att han kan spela ofta liksom, och hjälpa honom. Typ som Växjö har gjort. De har ju liksom matchat båda målvakterna för att spara fast den inte slutspelet.
Och Karlskrona förstår ju så att säga, liksom, de har ju släppt in 141 mål hittills. Poäng nästan, gör någon rekordnotering där i antal insläppta mål om det här och håller i sig då. Och de har ju gjort det, tagit in Honken tidigare. Så varför tar de inte in Honken nu? Vad är det, en lönegrej tror du? Eller vad är det som gör...
Ja, det tror jag nog delvis att det kan handla om att man har varit, jag tror inte man har liksom varit, kommer riktigt till skott där heller. Jag tror att liksom bestämmer man sig för någonting så måste man gå all in och säga att det här erbjuder vi, det här vill vi att du kommer till oss nu, och vi har det här finansieringen klart och allting. Som jag känner lite grann har förstått, så är det, har det varit liksom lite så här, man har inte riktigt bestämt sig vad man vill göra där, och jag tror att det är det som har varit. Man måste nog gå all in om man väl bestämmer sig för att värva en målvakt som till exempel Johan Holmqvist där, och säger att det här erbjuder vi, det här får du och det här är förutsättningarna som är. Och det jag hör är att det inte riktigt har varit så.
Nej, och det sista klubben som du nämnde, HV71 Helland, det var ju så fantastiskt, för då var ju Linus Söderström, hade alltså SHLs bästa målsnitt förra säsongen på 1,34. Och nu så, du var inne på för några månader sedan, det har blivit en strulig säsong. Han har inte riktigt klivit fram, kanske otur med skador och så vidare. Och nu så står de med en lite målvaktskris där också, lita på en 18-åring från Västervik, det är Adam Åhman.
Nej, men inte för att slå sig själv på ryggen, men fick ju lite rätt där, att det var någonting som inte stämde, som man har varit här nu och gått under kniven. Så att frågan är ju sagt var hur han mår, om han kommer tillbaka nu efter OS-uppehållet här och sådana grejer, eller om de behöver också börja leta för att få in, beroende på vad de vill göra. Och nu vann ju de förra året, så de sitter väl ganska lugnt i båten också, men samtidigt HV är ju en sån klubb som vill vinna varenda år också, så att nej, det är intressant. på målvaktssidan. Och även för nästa år är det många klubbar som sitter med målvakter som är på väg ut och ska ha nya kontrakt. Så att
ja.
Hur, cirkus.
Blir en töntig fråga kanske till dig då, men hur viktigt är det för HVs slutspel? Slutspel är de att gå till. Att de får in en riktigt bra målvakt.
Ja, nu Fredrik Pettersson Wenzel har varit där. Han har väl varit okej, tycker jag väl. Men han behöver nog höja sig några snäpp till om de ska ha en chans att vinna naturligtvis. Så är det. Jag vet inte vad som har sagt till han när de plockar in en ung målvakt också. Han kanske känner att det börjar ta slut där också. Liksom. Det är en sån känsla man kan få också som målvakt. Man känner att man bör plocka upp de yngre målvakterna.
Jag vet inte hur mycket Pettersson Wenzel brinner för HV heller. Det känns som att det har varit struligt där liksom, i ett och ett halvt år. Liksom, han var på väg bort i våras där och han kommer ju inte att vara kvar nu. Det är väl klart med Gunnarsson där som jag förstått det som också. Så, för mig känns det väldigt osäkert där med HV om inte Linus kommer tillbaka nu. Då. Det var sportbrock han hade. Sportkörning.
Mm,
Så det är väl inte bara heller. Nej, jag tycker också att det känns osäkert med honom. Mm.
Och han är 21 år, Linus då. Hur svårt är det att han är ju nästan borta ett halvår från hockeyn kan man väl säga. Mm. Fram och tillbaka. Hur svårt är det att kliva in i slutet av februari eller början av mars och bli riktigt bra som målvakt när man är 21 år?
Mm. Jag tror fördelen när man är yngre är att man tänker inte så mycket, man bara går in och kör, och Linus har en sån spelstil där det är ganska mekaniskt liksom. Han rör sig inte så jättemycket utan är stor och låter pucken träffa honom liksom. Så att jag tror mer för Linus är att han känner att kroppen mår bra, då kommer huvudet liksom funka och så kommer han kunna röra sig som man vill, för att det har synts tidigare att det var någonting som inte har stämt. Så att, men det är klart, målvaktsspel handlar ju mycket om timing. Handlar mycket om blicken och sådana grejer. Så att det kommer nog ta lite tid innan han kommer tillbaka. Men han har några matcher på sig.
Har det förändrats lite från när du kom upp i SHL? Jag tänker på målvaktssituationen där. Förut så kändes det som att man kunde ha en första keeper. Och sen så var liksom, det räckte med det.
Mm.
Idag kanske inte det räcker det. Utan Växjö då, som är Sveriges bästa hockeylag just nu, har Viktor fast. Men sen Andrén kommer in och står. Mm. Så gör han det bra också liksom.
Mm. Ja, men det är viktigt att ha två bra målvakter nu för tiden. Det är definitivt. Det är bara att kolla på matchen här, Färjestad Frölunda. Jag tror att Frölunda hade väl 106 avslut eller någonting mot målen. Det var ju någonting så här helt sjukt. Tänk dig det varenda kväll liksom. Upp och ner och röra på sig, skridskor mot stolpe, bli påkörd. Alltså det sliter något enormt. Du är på isen 60 minuter liksom. Mm. Och försöka koncentrera i typ 2,5 timme. Så att det är tufft.
Vi får höra av oss dig under OS här som en OS-expert och vem tycker ni ska stå i OS då? Förut har man ju känt att Viktor Fast har varit tokgiven i Tre Kronor som etta, men nu känns det som att snacket eller tugget går att alla tre har ungefär samma startpoäng och att det är lite up to catch vem som ska ta det då. Vem tycker Tellan ska stå i Tre Kronor? Vem ska bli vår nya räddare? Vem ska bli vår nya Henke Lundqvist i OS?
Mm. Ja, Fast har väl varit snackisen som du säger hela året. Jag menar, vi har ju gnällt på Jonas Gustafsson här hela året och de har ungefär samma statistik nu. Så att, det har blivit mer jämnare skulle jag säga mellan de andra målvakterna. Jag tror Enroth har börjat poppa upp som en liten outsider också. Hellberg har haft ett tufft år med mycket förluster, bra statistik fortfarande och så där, men han har rest mycket och fått spela varenda kväll. Liksom, vad är han någonstans mentalt? Enroth också i och för sig, men båda de klubbarna kommer missa slutspel. Vad är de någonstans mentalt? Vad är Victor någonstans formmässigt? Han kanske pikar nu inför OS. Han gått och tänkt på det nu ett tag också, så att det är svårt att veta, men det har blivit mer öppnare i alla fall tycker jag på målvaktssidan än vad det var tidigare.
Det är väl intressant också, så jag tänker så här, det måste ju vara ganska, jag tror att de har en ganska tydlig plan med hur de vill göra. Det är tre matcher på fyra dagar där. Jag tror att de har en ganska tydlig plan för hur de... Jag tror inte att de här träningarna fram till dess kommer att avgöra. Utan jag tror någonstans att det finns. Och där någonstans, det vill jag bolla med dig, Tella. Jag funderar på... Jag kan ju säga, tre matcher på fyra dagar känns tufft för en målvakt, va? Mm.
Ja, men det känns som varannan dag, principen. Det var, vad var det? Norge, Tyskland, Finland.
Och det är ju vilodag mellan Tyskland och Finland där.
Ja, så då känns det som
så
att...
Så vi möter två lag som vi bör slå i omgång ett och omgång två. Och sen har vi en riktig värdemätare i sista gruppspelsmatchen.
Skulle jag vara tränare så skulle jag börja med den som är tänkt som första målvakt första matchen, bara för att sätta tonen så det inte blir något snack liksom. För då vet man ju liksom, då kommer ni bara där och frågar, varför står inte Viktor fast till exempel? Ja. Vad är det som har hänt?
Men kör du på Viktor fast då? Så,
ja, som det, jag tror att de kommer börja med han. Det tror jag nog, definitivt.
Och då blir Viktor fast mot Norge.
Fast Hellberg, fast mot Norge, Hellberg mot Tyskland och fast mot Finland.
Precis, det är så jag tänker.
Men vad får Enroth får aldrig möjlighet att spela in sig då?
Nej, men det beror ju på vad som har sagts innan också. Sen han får väl avvakta lite grann och se vad som händer här, hur de spelar och sådana grejer. Men som sagt, vi får se. Men bara för att slippa snacket så tror jag att man börjar med fast.
Men gör man inte så då också att man sätter Enroth som reservkeeper mot Tyskland och i andra matchen om inte Hellberg? Om det blir Hellberg som står där.
Ja, bara för att Viktor ska få extra vila.
Ja, och Jonas kanske drar på sig dräkten, va?
Ja. Precis, så att han känner att han är med också. Så att det var helt rätt där, Robis. Så skulle jag göra. Och är det så är det ganska tydligt att Enroth är tredje keeper och Hellberg andra och fast första.
Tror att de har valt första keeper, och du känner hur Tryggrona jobbar, och tror att de har valt första keeper igen nu?
Det måste de ha. För det har de ju med powerplay och alltihopa. Så att har de inte det så vore det otroligt konstigt. Men,
eller boxplay menar du, eller?
Ja, eller vad som okay. helst. Vad man än har, man måste ha en gameplan när det gäller målvaktssidan också. Man måste prata med alla. Liksom, så här är tanken. Om de har pratat med Viktor och sagt att vi är tanken att vi går in med dig som första målvakt i turneringen. Vi tror på dig. Och sen går man till andra målvakt och säger att vi kommer börja med Viktor, men var beredd liksom. Du måste vara beredd.
Jag tror inte vi ska utesluta heller att Enroth står match 2. Vi vet alla Stefan Lade, och Enroth har en väldigt bra lång relation där.
VM-guld 2013.
Exakt, och Enroth har ju spelat väldigt mycket med Tre Kronor och har väldigt mycket meriter på den här nivån. Så att jag skulle inte bli jätteförvånad om fast och Enroth tar varsin match där i början. Eller att fast börjar Enroth 2, så kanske Hellberg backup i båda 2. Alltså, jag tror att det där spelar in på något sätt. Jag tror Lado och Hellberg har väl inte direkt någon relation heller sen tidigare.
Fast Hellberg var bra när jag såg han i Finland där.
Absolut.
Och sen, det som måste tala för Hellberg, eller jag vet inte, ni får ju bolla in här så exakt vad ni vill. Det är en helt transparent podd, så att det är man har exakt fritt att tycka vad man vill. Men Hellberg är ju ganska van att resa, har rest oerhört tufft. Och är van med kulturen där borta, där vi faktiskt ska leva nu i 2 veckor. Har det någon typ av roll på att han har lite fördel av att kanske få stå?
Fast det är ju första året han reser så mycket.
Ja, men han reste väl NHL också i AHL?
Jo, men det här är ju extremt med tidszoner. I USA så har du bara 1 timme, 2 timmar, max kanske 3, va? Så
att det, ja, jag tror inte det spelar någon roll här. Här kommer ju alla dit ungefär samtidigt och akklimatiserar sig samtidigt också. Så det tror jag faktiskt inte spelar någon roll.
Nej, men om vi
går på Babels variant att alla målvakter ska få varsin match. Är det smart att göra så, eller har man 3 målvakter som är bara halvvarma då?
Kör du, Abris?
Ja, det var ju inte riktigt så jag menar, utan jag menar att Enroth skulle få byta om en match.
Aha, okej, han skulle inte få några minuter.
Alltså, fast kommer det att stå mot Norge och Finland, det är helt övertygad om, första och sista matchen i gruppspelet. Sen vilken man väljer i andra matchen mot Tyskland och vem som är backup, och så är det väl mer det som är frågan, om det blir Hellberg eller Enroth som kommer att få förtroendet från start.
Och är det här bara tellansnack nu, att vi liksom målvakt, eller hur viktigt är det att vi får en supermålvakt i OS? Jag ska bara kolla en sak mot dig, Abris. Kanada vann ju förra OS-guldet i hockey. Vem stod i mål i Sochi för Kanada?
Carey Price, misstänker jag.
Ja, men räddade han Kanada eller nej, behövde han göra det?
Det var ju så överlägsen. Och jag menar, vi var ju helt... Hade vi haft vårt bästa lag i finalen, tror jag vi hade kunnat pressa dem lite grann. Om vi räknar in Zetterberg, Sedin och Bäckström där, så tror jag definitivt att vi hade kunnat... Även Price hade fått jobba lite grann. Nu var det ju... I det fallet så var ju Kanadas pass överlägset. Så jag tror nog de hade kunnat spela med tredje keepern också. Och vunnit ganska lätt.
Sen ska man inte börja, en OS-träning ger ju inte bara OS-finalen, även fast som den såg ut som det gör, så jag menar, han var ju bra i de andra matcherna också.
Absolut.
Så att han gjorde ju viktiga räddningar också, så det handlar ju om att göra viktiga räddningar i viktiga situationer också, och i semin också, annars hade man aldrig varit i OS-finalen. Så att, nej, en målvakt är naturligtvis otroligt viktig. Jag säger inte det bara för att jag sitter här, utan det har väl alltid varit så, det går inte att vinna mästerskap utan med en dålig målvakt.
Men är det väl så att målvakter väcker ju alltid känslor, det vet ju du och jag, Thomas, som sitter och lajvar och annat och följer liksom kommentarsfältet och allting sånt där, att målvakter är något som engagerar. Inte minst i gruppspelet där det kanske inte är det där riktiga superdramatiken och spänningen, så är målvaktsfrågan alltid, funkar ju alltid.
Jag vet, och förlorat till Kronor så är det sållet som är bort sig. Kommer du ihåg vad elaka människorna var mot Enroth efter VM i Tjeckien 2014, va? Och när vi
Prag
reste
var
bort,
15 och Vitryssland 14 kanske.
Vi åkte till Ostrava och kollade på en kvartsfinal där Sverige blev förlöjligat mot Ryssland 6-2, 5-3 eller någonting sånt där. Och efteråt så läste vi på sociala medier hur målvakten var värdelös. Och jag kommer att träffa Enroth ett dygn efter det här och bolla mot honom, och han tyckte det var jättemärkligt då, för att då var han ju OS eller VM-hjälte 2013. Mm. Och sen ett år senare så blev han förlöjligat, så att säga. Så det är tufft att åka ut till en kvartsfinal i VM, och tänk dig åka ut en kvart i OS mot, ja, vad ska vi dra till med, Slovenien eller någonting sånt där.
Och det vet jag också som har suttit och följt de här kommentarerna, så fast det är liksom inte någon sån här, det finns många som är kritiska mot Viktor Fast också, det märkte man under senaste VM-turneringen här också, att det är bara Henke
man är nöjd med, eller?
Ja, ungefär, det är många som vill hacka på målvakterna och tycker att de är dåliga.
Sen är det väl alltid lätt att kritisera folk, och det är alltid lätt att kritisera folk än att ge folk beröm. Det är kommer väl vår natur också som svenskar också. Vi tycker om lite grann när det går dåligt för någon liksom. Så
det är inte mindre. Hur klarar man av det här som målvakt då? Hur gör man? Hur gjorde du när du fick skit?
Läs inte sociala medier.
Var det så?
Ja.
Men var det ingen som hörde av sig? Hörde du inte någon lagkamrat? Gud vad elaka mot mig. Har du läst vad de tycker om dig?
Nej,
du är så gammal och börjar sluta.
Inte så farligt så. Men däremot kan man ju känna på pulsen när media kommer fram, journalister kommer fram och ställer frågor. Så känner man ju av liksom var läget ligger någonstans. Man är ju inte puckad på så vis. Sen vet ju jag liksom när jag har haft en bra eller dålig match också. Så det är någonting man lär sig. Sen är man ju naturligtvis så att man blir berörd och man tycker liksom att man kanske blir orättvist behandlad och sådana grejer. Det är väl ingen snack om det. Men det är ju tyvärr det vi har valt med att ställa längst bak. Men man blir antingen hjälte eller syndabock. Det finns liksom ingenting emellan.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Men har du hamnat i blåsen någon gång? Jag försöker gå igenom din karriär lite snabbt här. Har du liksom känt att nej då, nu är det många som är besvikna på...
Ja, du satt ju med i kommentarer när jag var hemma.
Ja, just det.
När jag var hemma med Djurgården. Du stod att det skulle vara på väg tillbaka till Djurgården efter att jag spelade i farmalaget.
Exakt, men det var ju inte mer att ha gjort dåligt på matcher, utan det var ju mer bara att åkte hem och började vara här. Och då var ju många som trodde, ja, nu vill han säkert hem till Sverige, för nu är han trött på själv. Men jag menar mer med här att när du gjort dåliga matcher i Toronto eller någon VM-match då jag stått där och känt att oj då, nu är det tufft, nu blåser det mot mig här.
Jag hade ju en sån match VM i Quebec, så stod jag mot det var i Vitryssland också tror jag, det var 6-5 eller 5-4.
Vi vann med nöd och näppe.
Ja,
alltså.
Precis, det var rubriken, var så här, nu är det typ 2002 igen liksom, eller något sånt här, Vitryssland, någonting sånt liksom. Och sen efter det så tror jag Rangers åkte ut, tror jag, och då började ringa Lunkan och började snacka så Lunkan direkt. Så klart man inte kände sig, vad fan, nu har jag liksom...
Och sen kom ju Lunkan också. Ja,
han bara dök upp utan vi visste någonting.
Var det så?
Ja, vi hade inte hört någonting.
Hur kändes det då?
Jag och Stefan kollade på varandra, Stefan Liv kollade på varandra, vad fan är det som har hänt? Liksom.
Bengan eran?
Ja, Bengan eran. Och Erik Ersberg fick åka hem.
Informationen var kanske inte den bästa på den här tiden då. Nej. Och då visste man ju när Henke kommer så då är det ju kört. Så att säga,
ja,
liksom då.
Så var det. Så att, då fick jag och Liven alternera som underkeeper. Vi sa alltid åt varandra, nej, du får vara andra keeper ikväll. Nej, men ta den du, det är lugnt.
Var det då han blev Norgedödan Liv där, eller? Vart han inte bra någon match mot Norge, det var minst rätt att han fick den smekna Norgedödan. Hedberg hade också, Johan Hedberg hade ju någon så här titel Norgedödare, för att det var ju så, det var väl under Tommy Salos era som Hedberg var med då, att det är inte lätt att vara nummer två där, att gå in och möta ett lag som kanske man ska slå med 7-0, för det blir ju inte så. Hockeyn i världen funkar ju inte så idag.
När du är inne på Norge där, så måste jag ta upp det som jag tänkte på. Alltså, Norge har aldrig haft en bättre möjlighet att vinna mot Tre Kronor i ett internationellt.
Varför då?
Därför att vi inte har en enda NHL-spelare, och Norge har ju bara en enda NHL-spelare där borta. Så att den liksom vinsten som vi har i ett VM till exempel, där vi vi har ju startat med minst 10 NHL-spelare alla gånger nu i VM. Där. Nu är det ju de här spelarna i Europa som, vi har ju ingen NHL-fördel alls. Och för Norge är ju inte NHL någon fördel i och med att man bara har Zuccarello där.
Ja, jag skulle säga Schweiz också. De har ju,
Schweiz har ju några där borta, ja. Med Hischer och Romagnossi och några till där. Va? Så att, ja,
nej, jag, det blir jämnare OS definitivt.
Ja, och framförallt Norge där tror jag, som har så få spelare i NHL. Titta på Danmark, har ju säkert de är uppe på 10 spelare i NHL, så för de skulle ju saknas som Fredrik Andersson och Frans Nielsen och Eller och de här, men Norge har ju som sagt en spelare bara.
Fast de har 11 spelare från Allsvenskan och
de har
ju, ligan.
De har ett lite svagare lag än vad de hade för 4-5 år sedan, absolut. Framförallt backsidan är lite svagare och sådär, men
Haukeland är i form.
Haukeland är i form, ja.
Och Patrik Thoresen är powerplay, det vet ju alla vad det kan innebära.
Absolut.
Och en allt att vinna situation också mot Sverige.
Ja, Olinbröderna där, och jag menar Linköping, de är ju oftast bättre tycker jag i, när de spelar för Norge också, framförallt bröderna Olin där tycker jag ofta är väldigt bra i powerplay och sådär i Norge. Där.
Och det kommer ju vara en annorlunda hockey i OS också, det kommer inte vara det här SHL-hockey de kan tackla, alltså, utan det kommer vara mer passivt på så vis. Liksom. Så då kommer de passa nog ganska bra.
Det blir en rolig match där, Sverige-Norge.
Ja, man säger Olinbröderna och Thoresen i en kedja kontra Skellefteå-kedjan. Och liksom, det är inte så, så att man bara känner oj vilken klassskillnad det är liksom på dem. Utan jag tror att det är våran första kedja. Va?
Och Thoresen är bra på att reta folk också. Han är, han är grym. Ja. Han skulle kunna reta upp Jocke.
Han går för att vinna allt. Det är ju, det är ju en riktig vinnarskalle. Så att han kommer ju att...
Hur viktigt är det för Thoresen att vinna, slå mot Sverige tror ni?
Alltså? Nej, jag tror det är jätteviktigt. Jag tror det är viktigt för hela Norge. Alltså, alltså Norge under vinter-OS är speciellt. Jag har ju bott där under 2 vinter-OS. Så att, de är ju helt galna. Och kan man vinna mot Sverige... Det är ju bra bara att gå dåligt för Sverige, men kan Norge dessutom vinna mot Sverige, så är det ju liksom, då går ju folk bananas där. Så att det är hur stort som helst kan jag säga, om de gör det.
Innan vi går vidare till nästa punkt, och det är när Abris eller vi tillsammans ska prata lite floppar SHL, vilka vi tycker har inte varit så bra eller som vi haft stora förväntningar på men kanske inte uppfyllt de förväntningarna, så ska vi ta lite frågor från sociala medier. Och Gustav Berglind vill att du pratar om korthuset Brynäs IF, Abris. Vad menar han med det här korthuset? De har ändå liksom rest sig upp efter en miserabel start. Vad menar han med korthuset, tror du?
Ja, men där kommer vi in på min flopp faktiskt.
Mm-hmm. Men börja med korthuset då, så kommer vi på din flopp där då.
Jag vet inte om vi kan liksom...
Du får välja själv vad du vill ha för dramaturgi här.
Ja, exakt. Nej, men alltså det jag skulle vilja ha som flopp, för det blir konstigt om jag inte pratar om det när vi pratar korthuset Brynäs, det är ju Brynäs målvaktssituation under hela säsongen. Allt från målvaktstränare till vilka målvakter man har tagit in, till hur man har liksom matchat målvakter och allting. Så Brynäs totala målvaktssituation tycker jag är en av årets absolut största floppar. Jag vet inte vilken ände vi ska börja där. Men
Rautio alltså, har ju varit bra.
Rautio har under perioder varit bra. Framförallt december, januari. Där, då vann Brynäs lite matcher. Men han klarar ju inte av att stå flera matcher. Eller hur många matcher som helst i rad. Och där har man inte haft någon bra backup. Man har skickat Felix Sandström till Oskarshamn. Man har haft en målvaktstränare som har varit sjukskriven sedan jul. Man har inte plockat in en ersättare förrän nu. Man har inte haft någon i juniorlaget någon målvaktstränare heller som har kunnat gått upp och hjälpt de här målvakterna. Man har varit helt utan målvaktstränare i typ en och en halv månad. Och det är ju, och sen beslutar plocka in Linus Fernström där. Man har Johan Holmqvist som bor en mil från Gablerinken. Man har inte gjort ett rejält försök att få in honom där som en backup. Vi var inne på det som Tellan sa, behöver två som Rögle kanske, Rautio och Honken ihop där hade väl varit jättebra tycker jag. Så att hur man har hanterat hela målvaktssituationen, det tycker jag är en jättestor del också till att Brynäs ligger där man ligger.
Och vad är trivsel då, bara målvaktssnack. Jag bara, fan härligt, målvaktspodden.
Men är det där så viktigt då med att ha en målvaktstränare? För med Rautio, han ringer väl Anders Svärd då någon gång i månaden där, eller i veckan, och får lite hjälp och så vidare. Så han gör väl sitt race liksom.
Ja, men det vi har hört är väl att de Pekka och han har väl inte riktigt gått ihop så jättebra heller, utan det har varit någon liten slitning där. Så att det kanske blir bättre nu för Rautio när Pekka får vara hemma och ta hand om sig själv. Så att man vet inte vad som händer när Fredrik Mikko kommer in. Så att,
och vem är floppen här? Är det sportchefen i Brynäs eller är det...
Ytterst ansvarig är Stefan Bengtsén naturligtvis.
Eller huvudtränaren där. Vi hade Roger Melin från början, så kanske borde ha sett att funka det här.
Nej, men Melin har ju liksom inte sätta sin prägel på det sättet. Nej, men det är ju, alltså ansvaret där måste vi ändå lägga på Stefan Bengtsén där. Det är ju ingen snack om det. Jag var ju väldigt förvånad när man tog in Linus Fernström där på då när Felix Sandström hade problem med sin mage och sådär, varför jag tyckte att det jag hade sett av Fernström tidigare var ju inte speciellt imponerande. Och nu har man ju hamnat i ett läge där man har ett målvaktsspel som inte funkar för att ta poäng. Växjö hemma senast var ju tydligt exempel, och det har varit flera matcher här under januari. Sen är man ju för ojämn som lag också. Det är ju ingenting att snacka om. Om vi tittar på Brynäs där. Det är det som skiljer dåliga lag från bra lag. Det är att de bra lagen har en högre lägstanivå. Man pendlar inte i prestationerna så mycket som Brynäs gör. Man orkar göra gör tre bra matcher i veckan. Inte kanske superbra, men alltså bra. Brynäs, de har ju spelat varannan match nu ungefär och varit bra. Och det tror jag handlar om en mental... Alltså det är lite grann hur man tränar, hur man mentalt är förberedd för att orka liksom komma upp på den prestationen som krävs för att vinna matcher.
Floppar, vi älskar ju att ta ut floppar, Tellqvist. Folk blir intresserade när vi pratar om floppar. Hur ser man som spelare när media väljer att göra en flopplista men inte en flipplista exempelvis?
Nej, men det är väl lite som jag var inne på tidigare också, just det här med att folk gillar att vara kritiska liksom. Folk gillar det lite grann när det går lite dåligt för folk. Det är lite mer spännande att läsa om liksom, än att det går bra för folk.
Du vet alla andra supporter, en Brynäs-supporter har nu liksom fnissat lite åt att de tycker Brynäs är den.
Ja, men det är väl de som någon skulle köpa en Ferrari eller vad som helst. Det är lite så här, ja men skattesmitare liksom. Eller vad som helst, det blir lite där snacket alltid liksom. Men det är klart, det är intressant. Men man ska få diskutera allting och tycka och tänka om vad... Vilka som har floppat och inte floppat och sådana grejer. Men det ingår väl, men det har alltid väckt intresse. Det och löner är ju kul liksom.
Vi har ju också försökt göra båda delarna. Vi försöker hylla, vi har hyllat Växjö och många lag och så vidare. Men vad är en flopp för dig då, Tellqvist?
En flopp är väl att man inte lever upp till de förväntningar som finns, tycker jag. Är man en superstjärna kommer in, så ska man leverera superstjärna liksom, material liksom.
Ska man basera det på statistik eller lön eller status i laget?
Det med lön är alltid svårt, för du signar ju kontrakt innan du liksom, du signar kontrakt på vad du har presterat tidigare, inte vad du gör nu liksom. Så att det är också svårt, men ja, är det någon som vill hjälpa till där? För att det beror lite på liksom vad man säger. Alltså.
Jag tänkte ju nämna en som jag tycker väldigt mycket om, men som jag funderar på om han är en flopp eller inte, och jag tror han kan vara lite självkritisk också. Det är en sån som Tony Mårtensson då, som är alltså då mästare i Ryssland, vunnit poängligan i SHL, blivit till åren, absolut, men kommer hem och gör så få poäng.
Jag tror kanske vi har haft för stora förväntningar på att han ska kunna komma. Alltså man har ju den här bilden av när han var i Linköping tidigare. Man får inte glömma bort att det har gått en viss tid, och han har ju liksom spelat med, nu ser jag ingenting elakt om spelarna i Linköping, men han har ju spelat med hyfsat bra spelare i SKA också, som är fantastisk, som kan göra mycket själv också, så att han har kunnat få poäng genom där. Men på slutet där så har han spelat boxplay och sådana grejer i SKA också, inte bara spela powerplay. Så att han börjar bli äldre, sagt var också. Han kanske inte hade riktigt koll på hur hockeyn såg ut i SHL. Sportchefen kanske inte hade riktigt koll på tån, utan det var med ett häftigt namn att plocka in liksom. Man här storsatsar vi, så att det finns nog många parametrar i det.
Han har gjort 12 poäng på 39 matcher. Han har faktiskt brett upp sig på slutet, ska man säga. Det tar ju också väldigt lång tid, det har vi märkt, med att spelare som kommer från KHL eller Schweiz och anpassar sig till köra hockeyn som det är i SHL då. Vad är det som brister när en spelare börjar tappa sin nivå? Är det spänsten eller kroppen i huvudet?
Jag skulle säga att det är huvudet, eller så var det för mig i alla fall. Koncentrationen, det här viljan att vara bäst varenda dag, viljan att träna det här lite extra, för att ju äldre du blir desto mer måste du träna för att hänga med de andra. Så är det, du får inte lika mycket gratis, du måste vara noggrannare med kost, du måste vara noggrannare med massa andra grejer, med vila och sådana grejer. Du kanske inte kan hänga med grabbarna ut och dricka massa bärs efter matcher ibland, för att kroppen behöver vara hemma och rehabba liksom. Så att
det kan vara mycket... viktigt också för att vara delaktig i gruppen då.
Ja, men så är det ju. Men då kanske man får göra andra val liksom. Om man vill vara bra på isen eller bra på utanför isen, tänkte jag säga. Så att det finns mycket parametrar. Men jag tror att först och främst så måste man vara otroligt mer noggrann ju äldre man blir. Med sin träning och kost och sådana grejer.
Det måste vara hemskt när man märker själv att det börjar ta slut också. Alltså när man börjar tänka på andra grejer. Ibland så känner jag att många hockeyspelare skriver ett sista kontrakt för sent. Mm. Men då tänker jag bara på att man vill komma ihåg Fredrik Bremberg, Johan Davidsson exempelvis när de var som bäst. När de ägde hela isen. Nu tycker jag att de här spelarna som jag pratar om nu, så säga, även Mårtensson och det finns flera, nästan alla stora, för de minns man ju bara att de hade en sån fantastisk karriär. Men att sista året är att det blir så tråkigt när de inte hänger med juniorer och åker och checkar sönder dem och tar pucken från dem och passningar sitter inte där. Va? Men det är väl inte lätt att veta när det är slut heller riktigt.
Nej, men det är ju precis det som är det svåraste, och som vi har sett så många exempel på spelare som gärna vill köra de där sista åren och förväntas vara lika bra som man har varit under storhetstiden. Och det går ju väldigt fort när det tar stopp. Man har ju sett många exempel på det, man har känt att de riktigt, riktigt bra säsongen innan och sen året efter bara så tar det stopp. Det är lite jobbigt att se det där.
Jag tror det har att göra med lite med spänsten och alltså hur kroppen funkar. Men det är kanske, du är inne på knoppen, att det är
ja,
den som...
du är ofta inne på det liksom, att man gör det här extra hela tiden och sen är det ju svårt, alltså du har ju levt med hockey hela ditt liv och så säger sportchefen så här, du får ett år till. Det är jättesvårt att tacka nej till liksom. Att få göra det du älskar varenda dag ett år till liksom, det är liksom... Det, ja, det går inte att tacka nej till den möjligheten liksom.
Jag tror det är ytterst få som liksom själva känner att det bästa för mig nu är att sluta, för det kommer att bli sämre nästa år. Jag tror att det är väldigt svårt att både att dels räkna ut det, men också komma till en självinsikt om att det är så. För man är ändå i den här bubblan där man har varit en hyllad spelare i 15-20 år liksom, och sen plötsligt ska man ta det där beslutet att det, så måste det ju vara, för det är så pass många ändå som inte, det är så här Björn Borg och några till som lägger om länderna på topp, till och med han gjorde väl comeback.
Men, Niklas Lidström tänkte
jag säga. Ja, Lidström, absolut. Mm. Det, han var ju väldigt tydlig med det där. Nu är väl han ett unikum liksom rent hockey-IQ-mässigt och även liksom på den biten tror jag att han hade nog räknat ut det där att jag vet ganska exakt när kurvan kommer att gå neråt och då lägger jag av.
Mm. Ja, men det är en grej man bollade med, som jag bollade med mig själv i januari förra år också. Liksom. Kommer jag kunna spela ett år till? Ja, visst kommer jag kunna göra det, men då kanske jag kommer att förstöra för någon annan liksom, som är på väg upp eller vad som helst.
Ja, eller för dig själv.
Ja, det är bra, precis. Som ni sitter och säger att fan, kommer att Tellqvist sist då? Han var ju katastrof att kasta in puckar liksom.
Ja, det är stort att kunna sluta på topp. Linus Friman undrar om Leksands tyska toppvärvningar. Och det är alltså Müller och Pieta som man undrar över. Och jag kan väl fånga upp den inledningsvis, sen får ni gärna komma in. Det är inte många tyskar som har lyckats i SHL, så kan man säga. Müller har ju varit i Modo och han har varit i Linköping och var väl så där i Linköping. Det som talar för att de ska lyckas, det är ju att de har spelat i samma kedja och hittat varandra och förmodligen kommer att få spela i samma kedja. Jag tror att de kommer göra poäng i Leksand. Jag tror att de kommer vara bra i Leksand, men jag undrar vad det är för effekt på själva gruppen. De är inte med OS de här två för att det är lite strul med förbundskaptenen. Och det gör mig lite orolig för hur det ska funka i lilla Leksand med den gruppdynamiken som tog upp dem förra gången, det vill säga en för alla, alla för en. Det här gör mig lite orolig för hur starka blir de här två i Leksand. Ordet fritt.
Ja, jag är ju lite sådär kluven när det gäller Leksand på något sätt. Jag känner liksom att de har haft ett sätt att arbeta, så att bygga underifrån, bygga på lång sikt och liksom verkligen bestämt sig för att gå den vägen. Nu förstår jag också att det är otroligt viktigt att gå upp, och den lösningen som man bygger på nu kanske inte räcker redan nu för att gå upp. Men nu har man ju plockat in två nordamerikaner, två tyskar. Nu börjar det kännas väldigt mycket Leksand tidigt 2000-tal igen.
Exakt,
va? Och jag funderar lite grann på... Ja, lite så va. Samtidigt som jag har respekt för att det handlar väldigt mycket om att gå upp, och då kanske man inte kan vänta på Karlberg junior och Axel Bergqvist och de här, att de ska komma upp och göra Filip Johansson och några till, att de ska gå in nu och spela upp dem i SHL. Så det är också respekt för, men jag känner lite dåliga vibbar när det gäller det här att plocka in massa utländska spelare och köpa ihop ett lag som ska gå upp, för det har vi ju sett väldigt många exempel på där som inte har lyckats. Så det, och jag funderar också på vad händer nästa år då, vilka ska man plocka in då? För de här kanske inte blir kvar då, va? Utan då ska man ju...
De har ju kontrakt med Krefeld, de är ju bara utlånade.
Ja, och även de här nordamerikanerna, de kanske inte räcker heller för att göra dem till ett bra SHL-lag. Och då ska man börja handla in... Ja, de här.
Hur mycket brinner de för Leksand? Liksom? Det är det de har utlånade.
Ja.
Är du med?
Känner man här? Du har ju varit lite i samma läge när du kom till Okurama där. Alltså, hur mycket brann du för det här finska laget heller?
Ja, men... Jag vill ju vinna, det vill man ju alltid göra. Men nu var inte jag utlånad, jag spelade ju för kontrakt. Alltså mitt kontrakt gick ut, det är ju det som är skillnaden. Här är de ju utlånade.
Så,
så
de har
ju redan
de sköna
kontrakt,
så det sköna euron som kommer in året efter.
De åker dit på Det beror, jag vet, jag kan inte deras karaktärer, men de kan ju åka dit och känna sig, fan, det är semester liksom. Vi ska ut och
det de säger själva, det är att de vill komma i bra form, och det här är så märkligt, de är inte med i OS, men de vill komma i bra form till VM i Danmark.
Mm. Alltså Müller har ju tveksamt rykte i Tyskland. Det jag hörde från Linköping var att de var väldigt nöjd med honom under den tiden han var där. De var till och med intresserade av att ta tillbaka honom även i år. Så att det gör ju, det bör ju ändå vara positivt för Leksand, om vi säger så då. Men som jag säger, det är så mycket, alltså bygga en grupp.
Rörigt igen.
Ja, det blir rörigt igen. Det är en chansning. Det är en chansning de gör. Det kan, ingen kan säga något annat, och visst, det kan gå vägen, men det kolliderar ju lite grann med det man har varit ute och sagt tidigare. Nu ska vi ha klart för oss att Leksand har gjort en förändring i sin sportsliga organisation. Man har gjort en förändring i sin tränarkonstellation och allt. Det är Leif Karlsson och Olle Öster med på ett hörn där också.
Och Per-Olof Ejendahl som har pengar.
Per-Olof Ejendahl också med där nu igen, va? Så att, ja.
Ja, men jag tror att de känner av att Karlskrona blöder kraftigt. Ja, det är det de känner, de
att flesta klubbarna.
Ja, att man har chans liksom. Och det Örebro har känt nu också, att de har tagit in två personer till och kanske även kolla på målvakt. Att de känner att det finns klubbar som ligger och blöder i vattnet, och det är hajar runt omkring liksom. Så att,
Vad kan man göra för en hockeyspelare av Tellan för att han ska prestera max? Pengar hjälper det? Alltså, och, ja. Om man säger åt Müller och Pieta, ni får 100 000 euro var om Leksand går upp. Hjälper det att man blir bättre på isen?
Jag tror att de har något sånt. Annars skulle, varför skulle de annars byta klubb så här, bara mitt och se att komma i form?
Men hjälper kan man... det? Blir du bättre om någon säger till dig att vinner du den här matchen så får du, pratar ju om KHL att man har $1,000 per poäng. Blir man bättre av pengar? Kan man köpa prestationen?
Det beror på vilken typ av personlighet du har, men det känns, är man utlånad så här så måste ju finnas någon typ av morot för dem. Det känns ju dumt att jag vill komma i form till Danmarks VM. Det känns ju så här, ja. Jag är inte riktigt säker på det, utan det måste ju finnas någon typ av morot, att de har sagt att, som du säger, nu kan vi ju inga siffror här, men att de får en väldigt bra slant om Leksand skulle gå upp.
Jag tror ju någonstans att det är jätteviktigt, ledaren, alltså att få laget motiverat. Det tror jag är viktigare än vad pengar är, även om jag köper den saken att naturligtvis, om man har lite morot i den, men just att få ihop gruppen, vara en stor ledare,
det är lagkaptenen bygga, som måste ha.
Bygga en känsla att vi ska göra det här tillsammans, och vi har chansen att göra något unikt, och vi har chansen att liksom bli historiska på det sättet, och bygga in den här kraften liksom, som jag tycker har funnits i många av de här lagen som har gått upp där. Mora är senaste exemplet med Colleton där, som kändes som en maskin som bara tuggade på där. Och lite liknande också Leksand där, sen när Perra kom in där den säsongen där, att man liksom får ihop gruppen. Och
Och då är det viktigt att man har de här importspelarna då som tror på det här. För ofta så, nu säger inte det, jag har ju själv varit importspelare, så att det är svårt att brinna för en klubb. Alltså klart man brinner för klubben man spelar för, men inte på samma sätt som man kanske är om man är från byn eller om man är svensk.
Där blir det ju intressant, men vi pratar bara om det här. Leif Karlsson i Leksand, Niklas Sundblad i Örebro, Ove Molin i Karlskrona, vad har vi med? Vi har
Leif Karlsson är visserligen MAS från början.
Ja. Mm. Jag säger, ja, det var det nu har med saker att göra. Men alltså, vilka av de här är skickligast på att få ihop gruppen? För det tror jag kommer att bli väldigt avgörande. Vi har Mitell också i AIK där som kanske kommer att vara med i racet. Fredrik Andersson i Timrå. Mm. Jag tror att ledaren kommer att bli enormt viktig, vilka lag som kommer.
Men menar du tränaren eller menar du tränaren, lagets?
Tränaren. Att få ihop de här spelarna till att bli en stark enhet. För jag tror det kommer att slå den eventuellt individuella skickligheten som finns i... Eller det kommer att väga väldigt tungt i alla fall emot den individuella skickligheten.
Och just nu känns det Timrå ganska liksom homogen på så på.
Jag ändrar inte så mycket. Dahlén stannar. Ja. Det enda orostecknet är att Haukeland drar på OS. Mm. Men vad tyckte du var viktigt, Helland, då? Var det att, vad ska man kalla det för, ledarna i laget satte press på dig, eller att tränaren satte press på dig och förklarade för dig, kolla på klubbmärket, här ska vi vinna, vi ska nå hit. Vad gav dig liksom mest, oj då, nu måste jag vara på tårna?
Nej, att mina lagkamrater,
det var så,
ja, trissade mig mer, att man tror liksom, det är viktigt liksom Att tränaren förmedlar de här budskapet till spelarna och individuellt i gruppen, att spelarna driver det här också. För att, men det spelar ingen roll vad tränaren står och säger om gruppen inte tror på det. Det kan vara världens bästa tränare liksom. Det spelar ingen roll.
Men utan det är också, tycker jag, mycket hemligheten bakom en stor ledare, att man får liksom gruppen att driva sig själv. Det här med att liksom gå fram och hota och säga att fattar du liksom att hela samhället står på spel om inte du går in och gör 3 mål innan matchen. Det tror jag inte ett dugg på. Alltså, utan jag tror att man är en smart ledare, bygger ju liksom underifrån, bygger laget och får gruppen att driva själv och känna sig bekväma i den situationen utan att vara lat liksom. För att jag tror att de flesta ja, stora delar av laget inser ju allvaret i en sån här, i en sån här kval. Jag tror inte att man liksom behöver skrämma upp dem ännu mer på det sättet där. Men det här är ju ett arbete som man måste jobba med hela under lång tid. Det är kanske inget man, det kan man inte göra veckan innan kvalet börjar, utan det här bygger man ju successivt, tror jag, på ja, under en längre tid där.
Vad händer i gruppen då när man tar in två nya toppspelare? För det är ju inte spelare som ska komma in och avlasta en fjärde kedja, utan det här är ju spelare som ska lira en första och en andra. Vad får det för effekt på, ja, forwardsdynamiken när man tar in två stjärnor som Dalalaget gjort i det här fallet?
Det beror på hur man har kommunicerat det. Vi nämnde tidigare när Henrik kom in till VM, så var det jag och Stefan helt paffa. Liksom. Vi hade inte hört någonting. Nej. Så för oss var det som att luften gick ur. Så har de kommunicerat det här på ett bra sätt, eller att de bara helt plötsligt sagt så här, nej, nu ska vi ta in två killar liksom?
Men då är målvaktssituationen lite annorlunda, för det är en målvakt som står. Här är ändå 12 forward som ska ändå leverera.
Ja, det är fortfarande två killar som kommer försvinna.
Ja.
Så att det är liksom, det blir i princip samma sak ändå.
Ja, det är ju två powerplayplatser som kommer att, alltså de här ska vi spela powerplay, kan jag tänka på, spela offensiva situationer. Så det är två spelare som kommer att flytta sig där. Så det är väl en jätterelevant fråga hur det kommer påverka, och det är jättesvårt att säga. Men då är alla spektrum från det Daniel och Henrik Sedin kom in här i VM och liksom var bara efterlängtad av hela gruppen, och alla bara liksom, åh vad skönt att de här kommer in, till att det
kan komma. De kom med nycklarna till framgången.
Ja, men exakt, alla kände ju det, att ska vi gå långt här så behövs de här två. Alla visste hur bra de var. Det är ju lite mer tveksamt när det kommer in två importspelare på det sättet,
på lån där
och ska göra. Det vill nog till att de är dels bra på isen och även bra i gruppen, tror jag, för att det ska bli ett lyckligt.
Och sen ska man tala om för de här killarna som inte fick platsen nästa år, men vi vill ha tillbaka, vi tror på er. Hur trovärdigt blir det då liksom?
Och jag är inne på, om vi går tillbaka till frågeställningen från Linus här, så menar jag på att det blir flipp på ett sånt sätt att de kommer göra poäng de här, och de kommer leverera allsvenskan. Men jag tror på flopp, för att Leksand, det kommer inte räcka för att Leksand går upp. Vad säger ni, flipp eller flopp om Pieta och Müller?
Ja, jättesvårt att säga, men jag är lite inne på Abris. Det känns rörigt i Leksand igen, och ja, det är typ det jag vill säga.
Hur stökigt är det för en spelare om det rör i laget då? Alltså i klubben?
Ja, men det blir orosmoment på grund av att journalister kommer att ställa massa frågor hela tiden, och det snackas på byn, och ja, nu snackas runt om i Sverige var man åker, ja, nu är Leksand tillbaka, ja, nu börjar de köpa saker, och har de ekonomi för det här eller vad som helst.
Och gatustenar och campingar.
Gatustenar, precis,
och skolor.
Så blir behånad och vad som helst och sådana grejer. Så att, det är inte alltid lätt att spela de här premisserna.
Vad fantastiskt att vi kommer tillbaka från Pyeongchang, eller Gangnam som vi ska till Abris. Då har vi alltså slutspelet och playoff framför oss då.
Det är bara in i nästa torktumlar.
Ja, vad ser du mest fram emot då? Slutspelet eller playoff?
Ja, det där, den frågan får man ju alltid. Alltså playoff är ju, det är ju mer på liv och död då, så att det är klart att det är väl kittlande. Sen kan jag tycka att i år är det nästan så här absurt obehagligt liksom med det, den stora fallhöjden som är. Det kommer ju att,
du menar,
det kommer att kräva sina offer.
Ja,
alltså klubbar som har, jag vet inte hur många av de här lagen som klarar av att spela vidare allsvenskan efter den här efter den här storsatsningarna som alla har gjort här. Liksom Karlskrona är och vrider på de sista kronorna och försöker få ut mer här. Nu Örebro plockar in två spelare. Leksand värvar på sitt håll. Rögle har ju gjort en jätte... Alltså de har ju haft
det
en
kan bli lyxfällan för många lag som inte spelar SHL.
Mm. Ja, men absolut. Det måste det
och
bli.
Vad hände med den personen? Jag kommer ihåg den här finska backen i Modo som drog på blå linjen. Vad hände med en sån spelare om man skulle göra likadant i år? Liksom? Alltså, det är nästan skrämmande.
Ja, men det var väl inne på det där. Det blir för stor skillnad. Alltså det är för stor fallhöjd tycker jag från att åka ur SHL, även om det är kittlande med matcher som gäller någonting. Men nu har det kommit till ett stadie tycker jag där det inte är speciellt behagligt längre.
Men om du som är, nu är du hockey, vad ska man kalla för, hockeyexpert och även vad ska man kalla för vanlig tv-tittare på hockeysällan. Vad ser du fram emot, slutspelet eller de här, vad ska man kalla för, dödsmatcherna nästan som det blir i playoff?
Ja, jag kommer ihåg när jag satt och kollade Leksand-Modo, och jag mådde nästan dåligt. Alltså, många spelare sitter står och säger att det är härligt med de här matcherna som betyder så mycket. Men det vet du fan. Alltså. Jag tror att de står och blåljuger rakt upp faktiskt. Det kan inte vara kul någonstans att känna att man har hela bygden liksom, som står och faller på det här. Och hel hockeygymnasium eller vad som helst också. Det är som och damlag, och det är, liksom, det är folk som jobbar på kansliet. Det går inte att säga att det är kul liksom. Det är en ångest liksom. En två veckors ångest.
Sen så tycker jag faktiskt att slutspelet känns roligare än på länge också. Men ska vara helt
det är lite
ärlig.
Öppet.
Ja, och så tycker jag det här med lite kittlande också med Djurgården-Frölunda tycker jag. Jag har liksom noll sympati för något av lagen där. Varken i Stockholm eller Göteborg. Men jag tycker det skulle vara häftigt om vi fick ett sånt storstadsfinal mellan de två lagen. Det har vi aldrig haft och det skulle vara läckert tycker jag. Liksom blåsa liv i det här igen. Jag tycker det är jätteroligt med små orter också som är uppe och spela finalen med Skellefteå och Växjö där. Men det skulle vara, jag tror det skulle pigga upp ordentligt att få en sån final där med Djurgården och Frölunda.
Storstadsmöte, och jag vet 17 om jag försöker gå igenom min databas, har vi haft en SM-final mellan Djurgården och Frölunda någon gång?
Inte sen elitserien startade i alla fall. Jag vet inte om det fanns någon svenska mästerskap där tidigare eller någonting sånt här, men Frölunda har ju inte varit. 1980 mötte de Brynäs, kommer jag ihåg i alla fall, i SM-final Frölunda. Och sen har de ju mött Färjestad när de vann där och
Lockout-året var det ju Färjestad. Ja,
det enda jag kommer ihåg det var ju liksom att man spelade SM-finalen i Frölunda. Eller i Skandinavien.
Avgörande.
På, ja. Precis, kommer ihåg Djurgården-Färjestad spelade Navien på neutral mark skulle man spela.
Om vi har fel nu så får ni skriva på sociala medier till oss.
Nej, inte fel på det, säkert.
Ja. Nej, men Djurgården-Frölunda kan inte ha mötts i SM-final.
Kan det vara 60-talet kanske då?
Ja, om det var SM-finalen på den tiden.
Ja. Vi avrundar vår podd för idag och eventuellt kan det bli uppehållet 2 veckor för att jag, 2/3 av podden här ska ju bort till Asien och Tellan blir ju helt själv. Vi har faktiskt skickat en stafettpinne till Tellan att han får ta över podden nu 2 veckor och bara prata målvakter, sms och allting sådär. Men du ska fundera lite på det.
Mm, ska fundera på. Men kan vi skicka på sociala medier och se vad ni vill prata om så får vi se.
Och vilken gäst du vill ha in så att säga. För nu ja, får precis. Du välja fritt. Nu är det vi som styr. Nu kan du ju sitta här med, ta hit Jarmo Myllys, Tommy Söderström, Erik Granqvist. Och så sitter ni och pratar målvaktsskydd.
Gud vad härligt. Måste vi nästan köra en vlogg istället så vi får se allting. Liksom. Sitta och klämma på grejerna.
Tällan med gäster, det låter ju skitintressant. Alltså. Kanske till och med kan bli något annat.
Tällan möter, vi blir utkonkurrerade. Ja, när vi kommer tillbaka sen så kommer vår chef säga. Du, ni kan väl köra på tv-tidningen ett tag. Liksom.
Förstår med hans kontaktnät. Vet du. Kommer Curtis Josef och grabbarna hit.
Ja, och Belfort och allting. Ja. Så här, liksom.
Pröjsar Aftonbladet den resan bara. Jag hörde att ni ska dela lägenhet så tror inte du. Ja.
Du får förhandla.
Tack för att ni var med oss idag och på återhörande.